Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Och de gick in och till höger i köket så var det mängder med blod. Och sedan när de kom till nästa rum så var det en hand om en ettårig pojk som stod där i sina blöjor och var helt uttorkad.
Jag bor ändå i Trollhättan så att det är ganska nära och det var sommar och nyhetsförmedlingen med Flashback var ju väldigt tydliga, så det var ju skvallret hela tiden från folk som kände till det, så att det var ju någonting man nästan hade direkt sändning på hela tiden.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Flashback löste mordet. ...2013 var han flitigt verksam på Flashback. Hans alias var Reimer den yngre och han skrev och spekulerade en del om brott. Men på sommaren det här året blir det mer än så. För det är nu han hjälper polisen att lösa ett mord. Utan hans insats kanske mördaren fortfarande hade varit fri. Men det här är ingenting han har berättat för sin omgivning. Det är något han hållit hemligt i alla år.
Men det här är ingenting som jag pratar om till mina bekanta. Så det är därför jag vill ha lite anonym och få rösten lite förvrängt. För att det finns en pinsamhet i det hela. Att det känns inte riktigt som att det är jag. Jag tycker att så här gåtor är intressanta. Men att resonera kring ett mordfall och så vidare är lite suspekt.
Han blev väldigt engagerad i ett fall och började en egen utredning. En utredning som resulterade i avgörande fynd. Fynd som han tillsammans med sina Flashback-kompisar kunde spåra till en mördare. Allting börjar veckan efter midsommarafton 2013. Polisen i Trollhättan får in ett tips. Ett tips om blod i en trappuppgång. Men det tar ett tag innan man kan kolla upp det.
Det var så att polisen fick ett larm en söndag förmiddag om att det fanns några blodstänk i en trappuppgång i Trollhättan. Men det var inte mycket. Och på den här söndag förmiddagen så var rådgivarna upptagna så att det här larmet lades på väntan. Och en gång efter lunch så åkte det en polispatrull dit.
Den vi hör är Tord Haraldsson, tidigare poliskommissarie och den som så småningom kom att leda den här utredningen. Det tar alltså några timmar innan en polispatrull kommer till huset där någon anmält att det finns blod i trappuppgången. Larmet kommer på morgonen och efter lunch är patrullen med två poliser på plats.
Och mycket riktigt så såg de några blodstänk eller droppar i trappuppgången. Och de följde de här blodstänkarna upp trappuppgången och kom fram till en dörr.
Blodspåren leder upp för trappan och mot en specifik dörr. De känner på handtaget och dörren är olåst. Så de öppnar och går in i lägenheten och får en chock.
Och de gick in och till höger i köket så var det mängder med blod och stängt både på väggar och gåk.
Hela köksgolvet är täckt av blod, blod med släpspår i, blod som också stängt upp på väggarna, som om någon legat på golvet och blivit attackerad och slagits för sitt liv. Men det slutar inte där. De två poliserna gör också en annan obehaglig upptäckt.
Och sedan när de kom till nästa rum så var det en hand om en ettårig pojk som stod där i sina blöjor och var helt uttorkad.
I sovrummet hittar polisen alltså en skräckslagen ettårig pojke i en spjälsäng. Och med tanke på tyngden på hans blöjor verkar han ha stått där väldigt länge, kanske hela natten. När en av poliserna går fram och lyfter upp pojken så klamrar sig barnet fast i polismannens famn. Han tar ett krampaktigt tag och vägrar släppa. Det finns ingen annan i lägenheten. Pojken är ensam kvar i en bostad med mängder av blod i köket. Den som bor i lägenheten är den ensamstående 23-åriga småbarnsmamman Ida. Och nu är hon alltså borta. Polisens tekniker kommer till platsen och kan konstatera att någon blivit utsatt för mycket kraftigt våld där på köksgolvet. Förmodligen liggandes ner med tanke på att blodstänken har spridit sig ganska lågt på skåpet. Men det finns också dragspår i blodet. Personen har släpats på golvet. Var personen död eller levde den? Nu dras en utredning igång. En utredning om en försvunnen småbarnsmamma. En utredning om ett eventuellt mord. Frågan är förstås, var är Ida? Var hänt henne? Det hela är ju en mycket märklig händelse. Mängder av blod på köksgolvet och en övergiven ettåring i sovrummet. Men det är inte det enda konstiga som händer i Trollhättan den där dagen. För bara några timmar efter att polisen gått in i Idas lägenhet görs ett annat märkligt fynd. Räddningstjänsten larmas om att det brinner en bil i närheten av Grästorp. Brandkåren åker dit och ser att det är en Volvo som brunnit upp. Den står i ett avlägset skogsparti på en plats det egentligen inte går att köra bil till. Och mycket tyder på att den här bilen har satts i brand, att någon helt enkelt eldat upp den. Två speciella händelser samma dag. En försvunnen kvinna och en uppeldad bil. Hänger de här händelserna ihop? Finns det ett samband? Trots att bilen är i det närmaste totalförstörd finns registreringsskyltarna kvar och med dem är det ju lätt att kolla upp vem som äger bilen. Det visar sig vara en 35-årig man som bor väldigt nära där bilen hittats. Och han har precis anmält bilen som stulen. Så någon skulle alltså ha stulit bilen, kört den någon kilometer och sen tänt eld på den. Knappast troligt. Så 35-åringen hämtas in till förhör och hans kompis, en 31-åring som är på plats, plockas också han in. Och samtidigt så sker det ett genombrott i utredningen om vad som hände i lägenheten och vad som egentligen har hänt Ida. För polisen får ett namn på en person som befunnit sig i lägenheten kvällen innan polisen kommer dit. En person som alltså är en av dem, ja kanske den allra sista, som sett Ida.
Ja, vi fick ju bekräftat att hon har ett besök av en man kvällen före. För hennes Ingas pappa hade pratat med honom i telefon när han befann sig hos Ida. Så vi vet att han var där på kvällen före.
Mm. Kände han honom? Visste han vem det var alltså?
Han visste vem det var, ja.
Ja, Idas pappa kan alltså inte bara berätta att en man befinner sig i lägenheten på kvällen när Ida försvinner. Han kan också namnge honom. Han heter Andreas, är 36 år gammal och är Idas nya pojkvän. Vilket i sig är intressant, mycket intressant. För polisen vet nämligen mycket väl vem denne Andreas är, berättar Tord Haraldsson.
Och han var ju känd även polisen för att framförallt de här våld mot kvinnor och även annan våldsanvändning.
Ja, polisen i Trollhättan vet alltså vem Andreas är. Han är nazist. Dömd för flera våldsdåd med rasistiska motiv. Men inte bara det. Han är också dömd för hot och våld mot kvinnor han haft förhållande med och fått flera kontaktförbud utfärdade. Så han framstår ju som en möjlig gärningsman. Och det kommer också fram en detalj som gör allt än mer intressant. För Andreas känner nämligen de två som förhörs om den brunna bilen. Så här berättar Tord Haraldsson.
Ja, jag tror att det bodde på att de hade lite högerextrema åsikter, både den misstänkta och de här andra.
Och där finns den alltså, den möjliga kopplingen mellan bilbranden och den misstänkte Andreas. De två händelserna kanske hör ihop. Det kanske har med Idas försvinnande att göra. Så Andreas anhålls, han ska förhöras. Problemet är att han är borta. Ingen vet var han finns. Så det går en tid. Ingenting händer. Men då plötsligt ringer en advokat och säger att han representerar Andreas som nu förstått att han ska höras. Så advokaten och utredarna kommer överens om ett möte med Andreas. Det blir inte en särskilt konstruktiv träff.
Ja, han läkade ju hela tiden till att ha något med att göra. Jag kan inte komma ihåg detaljerna, men att han läkar ut i brottet.
Andreas medger att han var hos Ida på kvällen, men han hade gått därifrån ganska tidigt och sen inte hört någonting mer från henne. Så nu har utredarna tre misstänkta personer, två som bränt en bil möjligen och en som är en av de sista som sett Ida. Intressanta detaljer förstås, men knappast några bevis. Men åklagaren tycker det och begär att alla ska häktas för människorov. Och det går så där, för att uttrycka sig milt. Tingsrätten tycker inte alls att indicierna håller och släpper alla tre. Så nu är de fria. Nu blir det jobbigt för utredarna, för nu har de tre möjlighet att snacka ihop sig, att göra sig av med eventuella bevis och på andra sätt försöka säkra sin oskuld, om de nu är skyldiga. Så nu går utredningen lite i stå. Ida är fortfarande borta, allt pekar ju på att hon är död, men utan kropp blir det svårt att få till en mordrättegång. Det ser lite hopplöst ut. Och där skulle allt kunna sluta. Men det gör det inte. För det är nu Reimer den yngre kommer in i bilden. Han, som många andra i stan, tycker att händelsen är oerhört intressant, att en ung mamma försvunnit och att polisen är utan spår. Det var något som många pratade om. Inte minst på Flashback.
Den dagen som det upptäcktes att Ida hade försvunnit, så förstod jag att det hade hänt stan och jag blev intresserad av det, så att jag åkte bort och tittade lite på vad som fanns. Och sen om det var dagen efter borgen har varit, eller om det var samma dag, så blev jag då varsa att det skulle vara ett sök med Missing Bibel, så att jag var med Missing Bibel första dagen. Så att jag följde med från början och även såg på Flashback, för det började ju direkt att skrivas på Flashback om det.
Ja, det skrivs mycket på Flashback och många av dem som är där verkar vara ganska väl insatta. De vet vilka de misstänkta männen är, de vet att Andreas är en av dem och de känner till hans historia. Men Reimer den yngre tillhör inte dem, han känner inte de här personerna. Hans intresse bygger på att det var en allvarlig händelse som inträffat i hans egen stad.
Jag bor ändå i Trollhättan, så att det är ganska nära och det var sommar. Och nyhetsförmedlingen med Flashback var ju väldigt tydliga. Så det var ju skvaller hela tiden från folk som kände till det. Så att det var ju någonting man nästan hade direkt sändning på hela tiden.
Och han blir engagerad. Det första han gör är att gå med Missing People som har flera sökinsatser efter Ida. Men Reimer den yngre är inte helt nöjd med hur sökningen går till.
Jag kom ner till Missing Peoples samling och fick då gå ut i en sån här sökgrupp. Och ja, vi gick ju i en grupp och vi gick ganska tätt och sökte in närheten av huset. Och jag tyckte det där stämde inte riktigt, därför att söka i ett område där det finns oerhört många människor som rör sig. Och dessutom söker väldigt tätt, tyckte jag kändes lite vid sidan om målet. Om man ska träffa en person så kändes det att det var för tät sökning helt enkelt. Men jag var med första dagen och kom fram till att jag tyckte det var lite väl tätt så.
Ja, han tycker att de söker för nära bostaden på ett område där många rör sig. Han tror inte att det kommer att ge resultat. Så han beslutar sig för att börja söka själv och tänka lite som en mördare.
Så då tänkte jag att då kanske jag kan fundera på vad jag skulle tycka var ett jävligt ställe och dumpa en kropp och åka runt lite och kika och försöka hitta det på egen hand. Så det var då jag började söka på egen hand helt enkelt.
Och han börjar där den brända bilen hittades.
Men när jag körde runt så blev det mer och mer att jag insåg att det är väldigt svårt att hitta en bra plats att dumpa en kropp om man bara är ute och kör. Därför att det som ser ut som en bra plats kan ju visa sig vara ett alldeles utmärkt blåbärsområde eller svampplockningsområde när man kommer ut. Det är ganska mycket sådana skogar som är kämpiga till det. Så jag började mer och mer tvivla på att det var dumpningsplatsen. Och började fundera på soptippen, en nedlagd soptipp, och titta det här.
Och Reimer delar hela tiden sina sökningar på Flashback. Och där, plötsligt, får han kontakt med en annan person. En person som uppenbarligen känner både Andreas och de två andra männen.
Den här personen reagerade på att jag sökte på soptippen och tyckte att det är snarare åt Grästorp-hållet. Så då började jag tänka i riktning Grästorp. Dessutom är det ju så då att jag hade också fått information om medhjälparna. För det skrevs ju mycket om dem på Flashback. Då visste jag att en av dem bodde i en restaurang som vid den tiden hette Trelia. Och jag visste att han hade en hund. Och då tänkte jag så här, var går han med sin hund? För om han går med sin hund, då får han ju en insikt var det skulle kunna vara bra att dumpa en kropp.
Och tankarna går då till Grästorp, samma område som den andra personen i Flashback-tråden tycker är intressant. Reimer åker dit. Och nu händer det. Nu gör han det avgörande fyndet. Först ligger där ett örngott mitt ute i skogen, bara det är märkligt. Och knappt 20 meter därifrån har något hänt. Den saken är tydlig, för där finns en brandplats.
Så tittade jag alltså åt sidan och fick se en brandplats. Och då tyckte jag att den här brandplatsen, den stämmer inte. För att den låg precis framför en buske, lite under träden, ingen typisk grillplats. Så jag tittade närmare och det fanns ytterligare fel på den. Den var städad. Normalt är det ju så att när det har brunnit så ligger det ju kvar. Det är folk som bränner upp sina grejer i skogen och har ju inte det, så låter skräpet ligga kvar tyvärr. Men på själva den platsen där det hade brunnit, alltså den svarta brända ytan, där var det rent i stort sett, några små grejer.
En brandplats alltså, där någon bränt och sen städat. Men bredvid brandplatsen, ja, där ligger något.
Det jag hittade då var någonting som en plastföremål som jag trodde var en sko eller någonting sånt. Och sen så fanns det tygbitar som till sin struktur fick mig att tänka på någon form av tröja. Dessutom fanns det brända bitar utav någon form av bok. Där det verkligen var bränt runt omkring då, så att det var stor bitar som man kunde se.
tygbitar alltså, små delar av ett plagg som Reimer den yngre tolkar som en tröja, och på den finns ytterligare spår.
Det var nämligen så att när jag tittade på de här resterna efter tröjan så hittade jag någonting som jag uppfattade som till sin struktur någon slags tvättlapp. Alltså en sån här lapp som man har bakom nacken och där det står hur man ska tvätta och så vidare, fast med mer text. Så det kändes som det var någonting som var påsatt på ett plagg, och jag tolkade det som att det kunde vara tröjan då.
Det ser alltså ut som om någon försökt elda upp kläder på platsen, vilket kan vara mycket intressant förstås. Så Reimer den yngre ringer polisen. Men intresset därifrån är ganska vagt.
Ja, då ringer jag polisen till telefonen och gör det kanske dumt nog anonymt. Och då blir man kanske inte tagen på allvar på riktigt sätt som man bör kanske bli, om man säger så. Jag förstår att om man ringer anonymt så hamnar man inte i topplistan, så det är ju lite dumt. Så att jag ringer anonymt och pratar med någon som tycker det är väldigt intressant, och sen är det bara tyst.
Reimer den yngres tips ger ingen reaktion från polisen. Ingenting händer. Han är ju inte den enda som ringer in. Hundratals tips kommer från olika håll, och eftersom han ringer anonymt så blir det inte prioriterat. Men han ger inte upp. För om polisen inte är intresserad så kanske hans flashback-kompisar är det. Så han lägger ut bilder på tygbitarna i flashback-tråden och avslöjar också var han hade hittat dem.
Så jag la ut koordinaterna och jag la ut diverse foton på resten av tröjan.
Och det blir resultat. Över förväntan faktiskt.
Och då dröjde det kanske bara en timme eller två, så hade någon knäckt texten på tröjan. För den där etiketten då. Så att plötsligt så satt vi med hela texten till tröjan. Och sen efter lite stund så hade någon sagt att tröjan ser ut så här.
Ja, det går fort. Nu har flashback-tråden lyckats få fram vilken slags tröja det är.
Det var en fotbolltröja, Barcelona tror jag. Jag är inte så fotbollsintresserad, men jag tror det var Barcelona.
Tröjan som någon försöker bränna upp är alltså en fotbollströja, en Barcelona-tröja. Men informationen slutar inte där. Det kommer mer.
Och sen så får jag antingen det står i tråden eller att jag fick ett PM på Flashback att jag har ett foto på den misstänkta i den här tröjan.
Där kommer det alltså en bild på den misstänkte Andreas klädd i just en sån tröja som någon försökt bränna upp.
Ja, jag tror till och med det var två bilder, och de var inte offentliga, utan det var någon av hans vänner på Facebook som någon som fortfarande var vän med honom på Facebook, för att jag kunde inte se dem. Men det var på hans Facebook-sida.
Så nu ringer Reimer den yngre till polisen igen, och den här gången är han inte anonym. Den här gången har han ju mer att berätta, och den här gången tar polisen uppgifterna på allvar. Så här säger Tord Haraldsson.
Och då åkte vi ut till det här skogspartiet utanför Grästorp och fann ju då att det var eldat mitt ute i skogen där det inte fanns någon anledning att elda. Så att vi tog ju tekniker, och trots att det var städat noga på platsen så letade de i mossan och jag gjorde en grundlig undersökning av området där. Och de fann då bland annat knappar som då skulle visa sig senare vara av samma fabrikat som det MC-stället han hade på sig på fotorna.
Ja, polisens tekniker hittar knappar. De hittar rester av skor och de har ju en bild på tröjan. Allt pekar mot Andreas. Det går inte att få något DNA från fynden, men när polisen samlar in övervakningsbilder från olika affärer i Trollhättan så kan man se att Andreas haft just sådana kläder på sig vid tiden för Idas försvinnande. Så nu går det fort. Andreas anhålls, men det visar sig han är i Polen, vilket skulle kunna vara ett problem. Fast det blir det inte. Han grips ganska fort av den polska polisen och förs till Sverige. Även hans två kompisar anhålls, och det är mycket som pekar mot dem. Polisen har genom telefonanalyser kunnat slå fast att Andreas var hemma hos Ida långt senare på kvällen hon försvinner än han tidigare påstått. Ett vittne har också sett Volvon, den som sedan brann, komma till huset där på natten. Och så kläderna som stämmer överens med Andreas. Bilden klarnar. Teorin är att Andreas och Ida börjar bråka där på kvällen, och någon gång vid 00:30 på natten har Andreas ihjäl henne. Han ringer sen sina kompisar som kommer till huset, och alla tre tar med sig kroppen och kör därifrån. Och lämnar Idas ettåriga son ensam i lägenheten. Sen gömmer de kroppen någonstans, bränner kläderna på ett annat ställe och sätter eld på bilen en bit därifrån. Allting pekar på att den här teorin håller. Men det finns ett problem. Ett stort problem. Ida är inte hittad. Det finns ingen kropp. Så här säger Tord Haraldsson.
Ja, det är ju alltid ett problem. För att om vi ska bevisa ett mord så måste vi veta på vilket sätt en människa är mördad. Och har man inte kroppen så kan inte rättsläkaren fastställa vad det är för en dödsorsak. I detta fall hade vi bara så mycket blod, så att det diskuterade vi med rättsläkare och med tekniker att man måste ha avlidit. Men som sagt, det krävs ju att en rättsläkare kan fastställa dödsorsaker. Så det är ju ett problem.
Men den 8 augusti, 5 veckor efter att Ida försvunnit, så händer det. Tord får ett samtal.
Och på kvällen har jag blivit uppringd, och de har hittat var det en bit på oss utanför Grästorp. Var det en person som hade känt lukt och gått in i skogen och hittat jobb. Och jag kan ju säga att dagen före så var jag på plats där, bara 50 meter från där hon låg.
En svampplockare gör alltså ett fynd, en upptäckt bara 50 meter från en plats polisen redan varit på. Och det är Idas kropp som hittas. Och det blir sista pusselbiten, den som saknas. Nu blir det rättegång, och de tre åtalade döms. Andreas får 16 års fängelse för mord, de andra två döms för medskyddande av brottsling. Så där är fallet löst. Mordet är uppklarat. Men det kanske inte hade blivit så om det inte vore för Flashback och Reimer den yngre, även om han själv försöker tona ner sin betydelse.
Det känns bra att ha varit med och bidra. Sen är ju frågan hur mycket har man bidragit. Alltså alla som letar har en viss chans att hitta någonting, och jag hittade någonting. Så jag tycker väl att jag har varit lite medhjälpare. Samtidigt inte ödmjukt att vem som helst hade kunnat hitta det om man hade letat då. Så det känns bra, men det är ingenting som jag pratar om till det bekanta. Så det är därför jag var lite anonym och får rösta lite förvrängd. För att det finns en pinsamhet i det hela, att det känns inte riktigt som att det är jag. Jag tycker att så här gåtor är intressanta, men att resonera kring ett mordfall och så vidare är lite suspekt. Det vill jag inte vara förknippad med om man säger så.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson, och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av